då säger vi välkomna till ett avsnitt av Hälsoveckan. Du hör mig, Erik Dunåker, och på den andra mikrofonen har jag i vanlig ordning Jakob Gudial. Hejsan, hejsan.
Hallå, Erik.
Inga kvinnor idag, ingen Linnea och ingen
Linnea. Båda två skyllde på att de inte visste att det var måndag. När det är helgör och grejer. Yeah. Och jag kan faktiskt köpa det. Du vet, de är hemma med småbarn. Caroline jobbar liksom vilken dag som helst. Och så har det har varit påsklov. Jag vet, har ni börjat, eller har ni det nu efter? För här i, när i Helsingborg så har ju påsklovet varit. Så det sista
ja,
det
har de hemma har varit, varit här också, tror jag.
Ja.
Så, men vi alla har ju småbarn, så att den går ju bort direkt.
Men, ja, och jag mässade ju igår, vad var klockan? 21:30 på kvällen och frågade, ja, vilka kan imorgon? För det, och det är ju orsakat att jag mässade med så dålig framförhållning. Det var ju också för att jag inte riktigt hade koll på dagarna, jag heller. Så kan det bli.
Ja, men vi satt ju förra veckan då, och då visste vi att vi kunde både du och jag idag.
Så att, ja, precis. Det blev ett avsnitt.
Exakt. Hur känns tröttheten efter påskhelgen?
Ja, men den är väl, vad ska jag säga, som förväntad. Jag fick ju en dålig start där inför också, ska jag säga, där med magsjuka och så. Så det har varit mycket, ska man säga, småbarnstid utan att ha någonting att göra med småbarnen. Och då kan det bli lite rastlöst. Det blir lite för mycket padtid för barnen och mobiler och såna här saker också. Så lite mer matt än trött egentligen. Jag skulle gissa på, om jag kollar min sömntid, så har jag ändå sovit liksom 8 plus timmar per natt. Ganska konsekvent här, men lite trött är jag väl. Jag sitter och dricker mitt kaffe här nu. Jag känner, sista 3 dagarna har jag vaknat upp och känt att jag verkligen behöver kaffe på morgonen där. Annars så brukar jag ha ganska sådär lugnt. Alltså jag kan skippa en dag utan att det är några problem. Men då och då hamnar man lite djupare i bruket, och då får man lite det här, vad säger jag, tendensen till huvudvärk på morgonen om man inte dricker. Själv?
Det är trött, men jag brukar alltid köra koffeinfria helger, så då är man extra trött av det. Men det har varit lite släktingar och sådär på besök. Så jag har faktiskt fått sova hyfsat med svärmor och tagit banan här. Så att. Det är bra. Men jag tänkte vi ska ju prata lite om koffein idag, tänkte vi. Så att våra lyssnare har koll på hur man ska tänka kring koffeinet i dessa trötta tider. Snart är det väl vår, och då behövs det inte snart. Man går ut och går, och sen räcker det att man träffar alla man hälsar på i solen och lever liksom här. Hälsar jätteglatt på, alla blir liksom dubbelt så glada när solen kommer fram.
Det är ju ljusast och så. Alltså, det gör ju väldigt mycket det här med att det är ljust på morgonen, man vaknar och och man slipper, alltså februari är ju en hemsk månad, men även hela det här januari, februari, mars är ju ganska betungande, ska man säga så. Så idag ska vi ut och till exempel dottern har fotbollsträning, och det kommer vara ljust hela träningen. För nu har vi ställt fram klockan också. Så det ska bli trevligt.
Ja.
Men koffein, och orsaken är för att det kom ut för bara några dagar sedan en sån här, alltså, narrative review på något vis. Alltså, där forskare egentligen skriver, säga, hur de tolkar forskningen just nu. Vi har ju pratat lite om det här innan. Så narrative review kan ju vara väldigt högt och lågt. Alltså det är, ibland är det jättedåligt, ibland är det bra. Alltså många gånger om man vill sätta sig in i ett ämne, så skulle jag ju säga att narrative reviews, när de är bra skrivna, är ju det bästa. Det är ju som ungefär som ett bokkapitel. Där någon tar dig från liksom början, förklara vad är det vi ska prata om, hur fungerar det. I det här fallet då med koffein, så går de ju igenom att vad det är, hur den ser ut molekylmässigt, hur den liksom binder till receptorer, nedbrytning, halveringstid och sådana här saker. Och sen då hoppar in på vad vet vi kring de faktiska effekterna också.
Det blir ju sällan liksom massa statistik och grafer och sådär, utan det blir ju lite mer liksom populärvetenskapligt, lite enklare att tolka, lite mer det som du och jag gör, framförallt du på träningslära, alltså sådär, man går igenom ett ämne och sen tittar man lite hur forskningen ser ut på ämnet, men det är ju inte liksom systematiskt på det sättet som vi ibland hänvisar till systematiska översiktsartiklar och metaanalyser då, Utan här är lite mer forskarens syn på det.
Precis, och då hänger det väldigt mycket på alltså forskarens förmåga liksom, och forskarens vilja eller möjlighet eller så här, kapacitet att se bortom sina egna bias då. Och där är ju inget perfekt, och narrative reviews då, de rankas ganska lågt evidensmässigt för sig själv. Alltså det är inte det du ska hänvisa till för att bevisa din grej, utan om du vill liksom argumentera för någonting, då ska man egentligen argumentera, alltså då hänvisa till kanske referenserna som används, ja, i den här narrative reviewen då. För är det en bra narrative review, då ska den ju hänvisa till, du vet, de bästa studierna som finns, andra systematiska översiktlar och så vidare. Så att det liksom knyter ihop säcken på något vis. Alltså vi har ju ett litet problem här, så hur ska man summera forskning på bästa sätt? För alla vet egentligen på något sätt undermedvetet att det går inte bara att köra så här stelbent med en systematic review, för den kommer liksom vara väldigt beroende av inklusionskriterierna. Det tar inte i beaktande sådana här saker som hur sannolikt är det sett till vad vi vet rent mekanistiskt, alltså fysiologiskt. Om du till exempel skulle göra en narrative review på koffein, då kan du både prata om liksom hur den funkar molekylärt, vilka receptorer den binder till, varför vi tror det ska fungera, hur olika studier verkar passa med varandra och sådär. Medan om du gör en systematisk översiktsartikel med någon typ av metaanalys, men då tar du, beroende på vad du ska titta på det, man kan ju titta på observationsstudier, men vanligtvis här när vi pratar prestation och sånt och koffein, då tar man alla interventionsstudier och så kollar man bara liksom, ja, fick gruppen som fick koffein, presterade de bättre än gruppen som fick placebo? Och sen så presenterar man resultaten. Man diskuterar inte, okej, hur rimligt är det här resultatet sett till vad vi vet innan och sådär. Och här har all forskning varit optimal och utan problem, så hade ju en systematisk översiktsartikel varit liksom i princip det bästa beviset alla kategorier oavsett på något sätt. Men vi vet, det finns ju liksom systematiska översiktsartiklar som visar att homeopati fungerar. Och det gör det ju inte. Alltså det går inte. Det där är ingen möjlig förklaring till varför det skulle fungera. Alltså det bygger på fantasier, och det är i princip vatten du ger folk, för att det som man då fantiserat ihop ska funka ändå är så utspätt så att det inte finns kvar. Så att en systematisk avsiktsartikel då kan visa att det funkar, det är ju för att studierna som inkluderar den här systematiska avsikten, yeah, är för dåliga. Och sen har vi också, jag presenterade bara för några dagar sedan, jag skrev om det på Instagram, det var någon som hade länkat en systematisk översiktsartikel på övervikt, eller på fasta, intermittent fasta. Och den kallade systematisk översiktsartikel i titeln, men det var ju ingen systematisk översiktsartikel, man tittade på den, alltså metoden var fullständigt värdelös. Och sådana grejer kan ju också uppstå, så det här med att det här är den klassiska pyramiden vi har, evidenshierarkin, att där man sätter då systematiska översiktsartiklar på toppen. Den är ju under förutsättningen att allt är optimalt utfört sedan tidigare, och att man inte behöver värdera kvaliteten på studier på sätt och vis, utan att alla randomiserade studier är bättre än alla liksom översiktsartiklar, och att alla summeringar av forskningen då som är systematiska kommer vara bättre än enskilda studier. Vi vet,
och att alla studier ser ungefär likadana ut också. Det är också en sån där, ja, grej som ofta, man gör ju oftast inte en studie som ser exakt likadan ut som en annan, utan då är dosen annorlunda eller tidpunkten när man tar det eller populationen och sådär. Så det är också en sak som ofta kan ställa till det.
Det publicerades för några år sedan en sån här systematisk översiktsartikel på avokados. Och då var det liksom studier där man hade gett folk en viktnedgångsdiet och inkluderat avokado i menyn. Yeah. Och bara, ja, det är lite andra ändringar som har hänt. Alltså, det kanske inte ska tillskriva de förändringarna ni såg i den studien till bara att det var en avokado med i menyn. Men det blev det. Liksom. Och sen vissa studier var det att man verkligen gav folk avokados. Men du kan ju inte summera deras resultat ihop och göra det till ett resultat. Så fördelar och nackdelar med alla typer av studier. Det här är en narrative review då. Den kallas för Common Questions and Misconceptions about Caffeine Supplementation. What does the scientific evidence really show? Den här är publicerad i en tidskrift som heter Journal of International Society of Sports Nutrition. Detta är, om man har följt mig de senaste 10 åren, en tidskrift som kommer upp titt som tätt. Det är en tidskrift som är väldigt inställd till tillskott, skulle jag säga. Huvudförfattaren till den här artikeln som heter José Antonio. Han är också med i, alltså säga, editorialsboarden på tidskriften, vilket innebär att det är han som sitter och säger att den här får bli publiceras, den ratar vi och så vidare. Han är också tydligt positivt kring mycket kosttillskott relaterat och bara följer han i sociala medier och sådär. Det kan väl vara bra att ha med sig i just det här sammanhanget. Vi har ju läst den här artikeln nu. Där är inget jag reagerar på som är liksom, är det där köper jag inte.
Det som man visste om sen tidigare stod jag väl i den här artikeln, som du säger, så det var liksom inte, det var inga röda flaggor, så att säga, att man tänkte att oj, det här stämmer ju inte överens vad man har tänkt sen tidigare och sen, utan det verkar vara bra rätt igenom.
Ja, den är helt okej.
Sen går det alltid liksom att titta på nyanser och sådär.
Ja, och den är ju också så, alltså han man formulerar sig mer, vad ska jag säga, mindre formellt i såna här artiklar. Liksom. Man kan snurra till meningarna och så att de känns lite vinklade. Och det är ju meningen forskaren tar fram sina. Men där är lite, han är lite väl då, ska jag säga, optimistisk kring potentiellt skyddande effekter från koffein på hjärtat, tycker jag till exempel. Inte i slutsatsen sen, men när man börjar läsa det stycket där så tänker jag bara, ja, jag vet inte om jag skulle formulera mig på det där viset sett till vad vi vet och så. Men bra text, kul. De är ju också bra på det här. Tyvärr, på gott och ont. Den här tidskriften och lite den här mer världen, kosttillskott, så de är ju lite mer... Den är ju skriven, som du sa, Erik, att alla kan läsa den. Och den är också skriven... Den här är ju väldigt, man säger, vänlig för att delas på sociala medier, sett till vad det är.
Ja.
Det är ju en lång text utan bilder, men lättläst, och de har gjort allting till en lista.
Ja.
Folk älskar listor.
Så jag tänkte vi kan väl sätta igång lite, börja rent allmänt. Du och Villa har ju spelat in ett avsnitt, men nu var det ett år sedan här, om koffein. Men jag tänker vi drar igenom allt lite snabbt på de punkterna som är berörda också.
Mm.
Men koffein är ju ett ämne som finns i olika livsmedel. Det finns ju naturligt från kaffebönan, och så finns det ju energidryck, det finns choklad, te, lite läsker, andra. Ja, det finns lite naturligt. De flesta får ju sig det via energidryck, kaffe eller cola skulle jag tro. Det är inga större mängder i choklad till exempel då.
Där är ju en ny undersökning på gång där. Hur det ser ut idag. Senast man gjorde var ju den här riksmaten, men det är ju mer än 10 år sedan nu. Yeah. Och då var det ju tydligt att, alltså, det är ju kaffe som var den stora koffeinkällan för alla. Yeah. Både barn, ungdomar och vuxna. Men det har ju skett en väldig förändring när det gäller försäljning av energidryck idag.
Ja, och där har det också skett en förändring i innehållet av energidrycker. Rent historiskt då har det varit Red Bull. Sen kommer väl Monster där som har ungefär samma koncentration, men de är lite större än burkarna.
Och många Red Bull-kopior har ju kommit också, som är liknande smak, liknande burk i formen och snarlikt innehåll då också.
Ja. Men nu finns det ju Clean Nocco, Latitude, Celsius och så vidare när det gäller liksom energidrycksmängd. Och då ligger de ju på 180-200 milligram. Ungefär samma, ska vi säga, koncentration som kaffe har, men det är ju liksom större burkar än vad en kaffekopp vanligtvis rymmer.
Precis, det beror väldigt mycket på kaffekoppen.
Ja.
Jag sitter med en termos här på 4 deciliter, så det blir ju mer då än en vanlig energidryck. Sådär. Men där omkring, den förändringen har också liksom kommit, som du säger. Jag skulle väl inte bli förvånad om man ser i alla fall kring så här äldre tonåren där och yngre vuxna, att det, alltså koffeinmängden från energidrycker, i alla fall börjar matcha koffeinmängden från kaffe i samhället. Det skulle jag inte bli förvånad över.
Sen är vi är ju fortfarande liksom i träningssvängen och lite
i
de kretsarna, så att man blir ju lite färgad av liksom. Man har inte riktigt koll, men det är min känsla också.
Mm. Och man ser ju, jag är ju på en gymnasieskola där jag går runt, och man ser ju ungdomar med kaffekoppar och man ser dem med energidryck. Svårt att veta vad som ligger högst, men det har i alla fall skett ett skifte.
Först och där är det också mest med kaffe. Idrottsungdomarna, ska vi säga så.
Ja, det är ju såklart. Det är möjligt att de är lite mer påverkade av marknadsföringsbitar då, och därför dricker mer energidryck.
Ja.
Det vet man inte.
Har ju kommit några sådana energidrycker på senaste tiden också, som har, de ska liksom passa in i hemmet, så att de har liksom så här pastellfärger och de ska vara väldigt så mysiga och fina vid utseendet.
Ja.
Så man försöker väl liksom branda sig på olika sätt för att nå de allra flesta. Precis. De här klassiska Red Bull är bara liksom...
Jag tänker alltid lastbilschaufförer när jag ser dem.
Ja,
men det Bensinmack, lastbilschaufför, det är väl det. Och det vill man ju inte riktigt så associera sig med fullt. Det är inte min
Monster
identitet.
Har väl kört, de har ju liksom kört mer epatraktor.
Ja, men lite svänger, så också.
Liksom,
det,
sådär. Man har hittat sin mål.
Flammor på burken, det tilltalar inte mig att gå runt och liksom... Det är ju så med produkter, alltså man använder ju det för att visa vem man är utåt också på sätt och vis.
Ja. Så att där finns de, och koncentrationen som sagt ungefär lika mycket i de här energidryckerna koncentrationsmässigt som kaffe. Sen kan det ju bero mycket på bönan och hur starkt kaffet är och sådär. Så att det skiljer ju en del också där.
Exakt.
Och det funkar väl framförallt så att de här koffeinmolekylerna binder vid adenosinreceptorer i hjärnan, så att det ökar pigghet, minskar trötthet. Våra vad ska man säga, sömnmolekyler kan inte fästa vid de här receptorerna, så att vi blir mindre trötta. Men då så når man den här effekten vanligtvis mellan, man brukar prata någonstans mellan en halvtimme, en timme, beroende på var man får koffeinet ifrån. Så får man koffeinet från läsk, så brukar man prata någonstans runt en halvtimme, 45 minuter innan koffeinet har pikat i blodet. Man har fått den här, liksom, allt koffein har kommit ut. Tuggummi är väl lite långsammare. Tabletter är lite långsammare ytterligare. Ska vi säga så att tuggummi är inte så vanligt nu egentligen. Det kom väl, i början kom det en del kring tuggummin där. Att det var liksom koffein i tuggummin. Men nu är det inte lika vanligt. Och det blir ju sällan några större mängder heller när man ska få det via tuggummin. Allt tas inte upp och så vidare. Mm. Så att det finns en anledning till att inte dricka energidryck på gymmet, utan drick den om du vill ha ut någonting av träningen, så drick den på väg till gymmet eller innan eller sådär.
Mm. Eller om man tränar väldigt länge, så får man ju sin peak när man börjar bli trött i slutet.
Ja.
Eller så kanske man bara vill bli pigg när man går därifrån, då kan man ju dricka under tiden. Ja, så känner man sig,
det är man ju då, det
känner man sig upplyft av träningen extra mycket.
Ja, men det ligger ju kvar ett tag också, skulle sägas.
Ja.
Och där brukar man prata någon slags... vi pratar mycket medelvärden när vi pratar forskning. Och det är 4-5 timmar halveringstid. Och det skiljer väl någonstans mellan 2-8 timmar kan det skilja. Så att har man väldigt långsam nedbrytning, så kan det ju ligga kvar i blodet betydligt längre än för någon kompis eller sådär. Så att det är också att tänka på. Det känner man kanske ibland själv i alla fall, om man dricker det för sent, att vissa kan dricka det lite senare på eftermiddag kvällen, medan vissa har väldigt, väldigt svårt för det.
Ja, det är svårt att egentligen veta vad som är vad. De som kanske klarar att dricka sent och ändå somna, det är kanske de som alltid går ut med lite mer sömnskuld.
Ja.
På något vis. Och så, det är egentligen ökad sömn som gör att de ändå kan somna trots koffeinet. Inte att de tål koffein bättre.
Nej.
Men det är svårt att veta det där. Men vi vet att det är en skillnad i liksom halveringstid. Vi vet att det är en skillnad i känslighet också. Alltså vissa marker av den här mentala, alltså pigheten, alertness som man då ofta kallar det. den kan uppstå för de flesta redan vid en dos på 1 mg/kg kroppsvikt, 2 mg/kg kroppsvikt. Och det där är ju då, det är motsvarande en mindre kopp kaffe, alltså för de flesta, eller en halv Nocco för de flesta. Medans om man ska ha fysisk prestationsökning, förbättring, alltså det här med muskulärt och sådana saker, så verkar man behöva gå upp i kanske dubbla den dosen, alltså någonstans kring 3 mg/dl. Ibland så, många studier använder man 6 mg/dl, eller inte per deciliter, per kilo. Då funkar det ju, men man undrar ju alltid, hade de behövt gå så högt? Eller hade du fått samma? Och många gånger i studier så är det bara 2 doser eller en dos man testar, yeah, liksom, och som placebo då. Så då vet vi ju inte om det funkar där mitt emellan. Men i alla fall, den här mentala pigheten 1-2. Men där är en variation. Vana kaffedrickare och vissa människor upplever att de inte känner någonting förrän vid 3 mg/kg kroppsvikt, bara för det här mentala och så vidare. Så vi vet att det är skillnader. Så det är väl rimligt att tänka sig att det också är, alltså, skillnader när det gäller hur det påverkar sömnen hos folk.
Ja. Och det ska ju sägas där att det är ju någonting som jag får, när man får frågan om koffein och ungdomar och sådär, så brukar jag väl säga att det är ju, dricker man, då vet man vad man kan hålla, liksom, hur man ska bruka det, så kan det väl vara okej, sådär. Men problemet där blir ju bara att man väger lite mindre, och sen vet man inte när man ska dricka det. Så det är lätt att hamna i den här, liksom, onda fällan att du dricker det på eftermiddagskvällen och sen sover du dåligt, och sen är du så trött dagen efter så du dricker ännu mer eller lika mycket, och sen hamnar du i det här, liksom, sömnhjulet.
Ja, det är svårt, liksom, att lära vett bota till tonåringar.
Ja, men exakt. Men när föräldrar, om man ska ha, liksom, ett föräldraperspektiv på det, så är det ju, liksom, det som är den stora, stora grejen. Liksom, att man, sömnen är ju otroligt viktig, så att man vill ju att det ska gå ut så lite som möjligt över sömnen.
Precis, och sen är det ju också den här aspekten kring, jag vet inte om det är undersökt direkt kring koffein, men vi vet ju andra ämnen som är beroendeframkallande, att det är lättare att utveckla ett beroende som ung. Alltså, om du börjar dricka alkohol till exempel, du börjar smaka på det och dricka det när du är i tidiga tonåren, då är det större risk att du blir beroende av alkohol än om du har, liksom, samma genetiska förutsättningar då och börjar dricka första gången när du är, liksom, 20.
Ja.
Och nikotin vet vi att det verkar vara liknande. Precis. Det är klart, man gör ju inte de här, du vet, interventionsstudierna på människor, men sett till vad vi vet kring djurförsök och sett till vad observationsstudier visar, så är det mycket som talar för att det är så där. Och jag skulle väl kunna tänka mig att det är samma sak kring koffein, att börjar du dricka kaffe eller energidrycker redan som ung tonåring då, eller till och med tidigare, så är väl kanske risken större då att man får ett beroende av koffein. Sen risk med beroende av koffein, ja, det är ju, det finns ett, vi kommer kanske in på det, eller vi kommer komma in på det. Det är inte så mycket som talar för att det är särskilt hälsofarligt då, så länge man kan hantera de här bitarna som vi pratar om, med hur det påverkar sömn och sådana bitar. Yeah. Observationsstudiemässigt så är ju nästan allting gjort på kaffe, just för att den här konsumtionen med mycket koffein från energidrickare är ny, så vi har, liksom, ett uppföljning i decennier på den gruppen. Men de som dricker mycket kaffe, och jag dricker mycket kaffe över flera årtionden om något, så verkar de vara i bättre hälsa än de som inte dricker kaffe. Yeah. Eller de som dricker mindre kaffe till och med. Utan någon, där brukar vara någon sweet spot kring 300-400 milligram per dag, vilket för då de flesta kanske ligger, de motsvarar väl det väl att man ligger på en, säg, 3-6 milligram per kilo kroppsvikt och dag, beroende på hur stor man är kroppsmässigt då. Så det är ganska bra dos, alltså, men där är ju många som verkligen uppskattar sitt kaffe också, så det kan man förstå. Men det är inget som verkar vara att det är dåligt, men det är ju ändå, det är ju en last på något vis, alltså, det är väl godare att kunna avstå det när man vill avstå det, och kunna dricka det när man vill dricka det och så vidare, än att man känner mer ett, alltså, ett sug mer än ett någon glädje från att ta det på något vis.
Ja. Nej, och det påverkar ju, det är ju någon slags drog, så kan man ju, liksom, diskutera huruvida man ska definiera ordet drog här om, eller kopplat till koffein, men det är ju Det kan ju finnas en sån effekt också. Det är anledningen till att man tillsätter det i till exempel cola och Trocadero över de två liksom läsken som innehåller det. Och det tror man ju har liksom att man ska öka belöningen då för själva kolan, trots att man kanske inte vid första anblick känner skillnaden på koffeinfri kola och koffeininnehållande kola, så verkar man över tid mer föredra den som har koffein i sig då. Lurigt från livsmedelsföretagen. Koffenapp då, Jakob? Vad är det för någonting? Om man går tillbaka lite till det här med liksom att det pikar i blodet. Koffenapp.
Koffenapp, ja. Det är ju en...
lifehack för de som har det bästa av sömn och
det står inget om den i artikeln där, och den är ju också, ska man säga, lite spekulativ. Det är baserat på en endast studie vad jag har kunnat hitta. Men tanken med en koffeinapp då, det är ju just att man på något sätt, alltså om du tar en tupplur, så är det ju två sätt att ta en tupplur mitt på dagen. Den ena är att sova tills man vaknar. Alltså, man kan sova en timme, två timmar eller tills någon klocka väcker den. Risken med att göra det där mitt på dagen, det är att vi har ju sömncykler. Alltså, vi har en ytlig sömn, sen har vi djupsömn och sådana här bitar. Och blir du väckt i de djupare delarna av sömnen, alltså inte i den ytliga sömnen, då uppstår något som kallas för sleep inertia. Alltså tröghet, inertia, översättningen där. Vilket är att man helt enkelt, det tar kroppen tid att vakna till. För när vi sover och vi kommer ner i djupsömnen, då liksom stänger ju kroppen av, framförallt det motoriska. Det är ju meningen att vi inte ska röra på oss när vi ligger och drömmer, för då hade vi ju sprattlat. Om vi drömmer och spelar fotboll så sitter vi och skjuter och grejer. Det gör man ju inte, utan det är meningen att det ska vara avslaget. Många har kanske upplevt det här när man liksom vaknar till ganska kvickt mitt i natten och så försöker man röra på sig, men så känns det som att kroppen är helt förlamad, alltså att man är fast. Det är ett ganska vanligt fenomen, väldigt många upplever det där. Och det är då att man, liksom, man har kommit till medvetande innan de här liksom, processerna som stänger av det motoriska har kommit igång igen. Så hjärnan eller ditt medvetande är med på att nu är jag vaken, men du har ingen kontroll över kroppen. Som det ska vara när du sover, när du inte är medvetande, att liksom, hjärnan ska inte ha kontroll på kroppen då. Men man ville kanske inte vakna upp ur det där och ha den här lilla trögheten och vara lite slö och slapp där i en timme, en och en halv brukar det kunna vara. Så då vill man vakna i en lättare del av cykeln. Och det kan man göra genom att man kortar ner sin tupplur. Alltså håll den till 20 minuter typ. För vissa funkar 30, men där mellan 20-30 minuter. Så har man inte hunnit gå ner i de djupare delarna, så när du liksom kvicknar till det igen så är du piggare än när du, för du har fått 20 minuters vila. Och det man då kan kombinera det där med, det är ju att man tar koffeinet precis innan man ska ta den här tuppluren. För det som sker då är att du, samtidigt som du liksom blir av med lite sömnskuld, tuppluren är väldigt effektivt sett till tidsaspekten för att återhämta sig då. Så samtidigt som du blir av med sömnskuld och börjar återhämta och blir lite piggad av tuppluren, så kommer det in koffein då som börjar slänga bort adenosin från sina receptorer då, eller ta platsen för adenosin. Och
så sömn tar bort de här sömnmolekylerna från receptorerna och samtidigt så kommer koffein in och liksom tar de platserna då. Så att,
precis, liksom... och tar plats. Så du får en, liksom, tanken är ju då att man får en dubbel effekt. Sen om det är liksom 1 plus 1 är lika med 3 eller om det bara är 1 plus 1, det är ju det som är frågan här då. Man har testat det här jämfört med att bara ge en grupp koffein och bara ge en grupp tupplur. De som får en koffeintupplur, de vaknar upp och är piggare än båda de andra grupperna. Så det funkar ju i 1 plus 1 plus 2. Frågan är då, hade man kunnat ta tuppluren och ta koffeinet direkt efter och sen 30 minuter senare efter koffeinet då känna sig lika pigg som någon som gjorde koffeintupplur? Det vet jag att de har undersökt, men det är en ganska det är en kul grej att prova, ska jag säga, för man känner sig ju verkligen pigg och alert.
Sen måste man
i förhållande till investeringen man gjort.
man måste vara lite harmonisk också, för att vet man att man liksom, det tar 20-30 minuter att somna, då får man lite panik där när man börjar
öva sig. Så kan du, göra det, du kan ju inte göra det när barnen är hemma, för då är det någon som skriker från toan, färdig!
För det vet ju alla som har haft sömnbrist på något sätt, att ligger man och tänker att man liksom måste sova, då går det ännu sämre. Så att när klockan börjar liksom närma sig 25 minuter eller 20 minuter, och man vet att snart kommer koffeinet kicka in här.
För man har inte somnat än.
Så att man får liksom, ja.
Men lyckas man få till det där, så är det, det känns som att man har fått en riktig boost, trots att man bara investerat då 20-25 minuter på den här återhämtningsgrejen. Så mentalt känns det bra när man lyckas få till det, upplever jag personligen då. Så det är väl, det är koffeintupplyran då.
Ja.
Så det var väl lite intro av koffein då. Om vi ska hoppa till punktformerna här då. Så nummer ett.
Orsakar koffein uttorkning i vila? Eller under träning, man kan väl egentligen ta dem tillsammans där.
Precis. De har gjort det som två olika punkter om koffein liksom orsakar uttorkning i vila eller under träning. Ska vi snabbt bara säga, vi behöver inte gå igenom allting, men det korta svaret är inte uttorkning.
Nej, inte uttorkning. Och är det så då att man utsöndrar mer urin vid höga doser? Ja, kanske. Men här nämnde någonstans runt 500 milligram. Så att det är ju en rejäl dos med kaffe eller energidryck. Så att det är väl någonstans där man börjar prata om att det kan vara aktuellt. Men då jämför man ju liksom, man får i sig vatten via både energidryck och kaffe, så att man blir liksom inte uttorkad på så sätt.
Nej, uttorkad är ju fel på något sätt. Det är ju dehydration på engelska, vilket egentligen, alltså det är ju uttorkning, är ju översättningen där. Men jag tror att många tänker uttorkning som att det är en synonym med liksom vätskebrist nästan, alltså att man är väldigt törstig och sådär. Det är ju inte de effekterna man ser här, utan vi har ju alltid en, alltså vi har en flexibel vätskebalans i kroppen, ska vi säga så. Du kan ha liksom, nu det beror ju helt på hur stor man är så här, men säg att du har 50% vätska i din kropp normalt, eller 50 liter vätska normalt, då kan du vara i balans även på 49 och även på 51. Alltså det viktigaste för kroppen är att du har balans mellan salter och vätska. Och det sköter ju njurarna. Det är därför det ibland är gult när du kissar, ibland när det är liksom vitt när du kissar. Eller genomskinligt. Så det som då vid en stor koffeindos, framförallt verkar det ske hos de som inte är så vana vid koffein, så kan det bli så att liksom den här balansen sjunker lite. Så att du säger att du dricker en halv liter och så kissar du ut 6 deciliter. Så den här balansen liksom förändras något på kort sikt när man tittar över någon dag eller någon sån här bitar. Men det man också kan se är att hos vana koffeinbrukare, även om de ligger på det här 500 milligram om dagen och sånt, så har inte de någon liksom konstant uttorkning, utan deras kropp kompenserar. Njurarna fixar det där på sikt när den förstår att är det någonting som ändrar balansen på något sätt, ja då fixar den balansen på ett annat sätt. Det är ju så njurarna gör alltid. Börjar du liksom höja ditt saltintag eller natriumintag, då kommer ju du liksom kortsiktigt att lägga på det lite mer vätska. Men det där kommer njurarna också reagera på. Så kissar den ut mer natrium efter ett tag. Och så kommer du ändå hamna på det där. För vi är väldigt bra på att hålla vätskebalans i kroppen eftersom det är så viktigt. Och det verkar som att liksom en normal koffeinkonsumtion då, vi ska inte säga att den är liksom en hälsosam eller vettig eller sådär, men det är därför många människor ligger. Det fixar kroppen liksom, om du ligger där konstant. Men däremot om du snabbt avviker från den mängden, då kan du få en liten kortsiktig förändring i liksom vad vätskebalansen är för stunden, men det är inte uttorkning, det är ingen fara vätskebristmässigt och sådär. Och du har ju också det här, alltså det vi akut gör när vi verkligen är låga med vätskenivå, det är att vi blir törstiga och börjar dricka. Så det funkar lika bra med koffeindrycker som andra drycker för att hålla en normal vätskebalans över dagen. Inga problem alls. Sen kanske man kan hitta på någon unik situation där du verkligen inte, där du bör tänka på att inte bara dricka grejer med koffein kanske. Och så är det ju, alltså konditionsidrottare till exempel, de har ju koffein i drycker och, eller gels, eller att de tar ett piller innan tävling och sådär. Men de dricker ju mycket mer vätska än de behöver få i sig koffein, så de behöver ju dricka vätska som inte innehåller koffein med.
Ja.
Så det här görs ju inom idrotten just för, och det är ju kanske inte för att, det är ju inte så mycket för att det är en risk att de ska bli uttorkade, utan det är mer en risk att de ska få en överdos på koffein såklart.
Och men de dricker ju salt, alltså det dricker man ju liksom socker och salter också för att man ska tillgodose allting där.
Ja.
Minska koffein i kroppsvikt och fettmassa är någonting man ofta hör. Och här går man då igenom, titta lite på olika populationer, och man kommer fram till att det kan väl eventuellt öka fettförbränningen hos vissa. Och när jag säger vissa så är det väl i det här fallet de som är lite mindre tränare, lite mer amatörer, som man ser att fettoxidationen under träning ökar något.
Exakt, och det där med att fettoxidation, det är ju förbränning av fett för stunden. Och det innebär ju att om man hade kunnat mäta exakt, verkligen exakt hur många milligram fett någon har i kroppen, så hade man kunnat säga att en person som tränar med koffein kommer att tappa mer fettmassa under träningen än någon som tränar utan koffein. Men, och det här är ju viktiga men, det är ju att vi har, precis som vi pratar här, balans, vätskebalans, så har kroppen också en balans när det gäller muskelglykogen, alltså den här kortvariga, snabbare energin som vi har lagrad i muskler. Alltså kolhydraterna vi äter är lagrad som glykogen. Och även det håller kroppen i balans, så att den har lagrarna hyfsat fulla dygnet runt. Det går aldrig ner till noll, då är du i princip död. Och du kommer inte kunna superkompensera som man gör ibland inför konditionslopp. Då äter man jättemycket kolhydrater dagen innan eller dagarna innan, så har man högre eller större lager när tävlingen ska börja. Det kan man göra kortsiktigt, men du kan inte konstant äta sådär jättemycket kolhydrater och konstant gå med mer glykogenlagrade musklerna, för då börjar kroppen också kompensera. Och det kompenserar den genom att den ökar förbränningen av glukos eller glykogen då, eller kolhydraterna, vid inaktivitet, alltså vila. Hur mycket energi, vilken energi gör du av med när du sitter och lyssnar på den här podcasten till exempel? Det kommer vara främst fett som oxiderar då, alltså fettförbränning som nyttjas under den tiden för energi när du är ganska inaktiv. Om du istället lyssnar på den här podden när du cyklar, så kommer det främst vara glukos eller glykogen som din kropp använder som energi då. Men båda grejerna är igång alltid. Och när du då sitter i vila och du äter en kost med väldigt mycket kolhydrater i, då kommer din kropp att liksom andelsmässigt göra av med mer glukos och glykogen när du sitter där och vilar. Äter du istället en kost med väldigt lite glukos eller kolhydrater i och du cyklar, då kommer du i relativa mängder göra av med mer eller mer fett medan du cyklar där. Så kroppen liksom justerar det här efter vad som finns tillgängligt. Och det som framförallt styr hur den justerar där, det är tillgängligheten på glukos eller glykogen.
Ja.
Så om vi då gör en träning där du gör av med lite mer fett under träningen, vad innebär det? Jo, det innebär att du gjort av med lite mindre glykogen under träningen, alltså lite mer kolhydrater försvunnit under träningen. Och vad kommer hända resten av dygnet då? Jo, då kommer kroppen märka att mina glykogenlager är lite högre än de brukar vara. Och vad gör kroppen då? Jo, den höjer glykogenförbrukningen vid vila något, så att nivåerna av glykogen i musklerna förblir i princip detsamma. Så sannolikheten att det här skulle liksom rinna över på en betydande effekt på sikt på människors kroppsfettprocent är liksom 0,0001 skulle jag säga. Så det är väldigt, väldigt liten sannolikhet att det här kommer att spela någon roll i praktiken i de flesta sammanhang. Det är, men då pratar som, lite här om... Ja.
Som det mesta kring liksom vilket substrat man använder, kolhydrater eller fett, så blir det ju, det blir ju lätt missvisande.
Det
är liksom inte det som betyder hur mycket fett eller liksom kolhydrater man förbränner över ett dygn eller flera dygn.
Mm. Så, men de pratar lite om aptit där, om koffein minskar kroppsvikt via att man äter mindre. Så där är det väl lite mer öppet, skulle jag väl säga. Att jag tror nu att många kan känna den där också, om de är lite koffeinberoende. Ibland att man är lite hungrig, så dricker man något utan energi, alltså en kaffekopp eller någon energidryck, och så försvinner hungern lite för stunden. Och det är ju mindre undersökt, alltså på något sätt. De tar upp studier här, men de säger, precis som de påpekade i den här Nature Review, så nästan alla studier där man tittat på koffein i samband med liksom den här aptitsänkan eller som viktnedgång, så är det inte bara koffein, utan det är såna här fettförbrännare som säljs. Och fettförbrännare som säljs, de innehåller oftast koffein, just för att det ger dig pigg, du verkar vara aptitnedsättande, och du kanske, eftersom du är pigg, så gör man av med några kalorier mer varje dag och sådär.
Och det finns ju en belöning, ja, i koffeinet, skulle jag säga, så att, ja, som du säger, är man väldigt sugen på någonting, är hungrig eller sådär, så kan man ju ta koffein och minskar. Vi kommer kanske in på det något senare, men de pratar även om koffein och depression, och det är lite samma där, att det skulle eventuellt kunna mildra något, samtidigt som man ser då liksom att den psykiska hälsan kan göra det sämre också med koffein när det ökar liksom, ja, ångest och sådär. Så rent liksom, den belönande effekten kan ju vara både positiv och negativ, tänker jag.
Precis. Men ja, aptiten då, det är inte omöjligt att det har en liten nedsättande effekt på aptiten, men redan sett till vad vi vet kring de här, alltså de här fettförbränningspillerna, som ändå ofta innehåller mer centralstimulerande ämnen, efedrin och liknande varianter på, som efedrin då, alltså. Och då, de har ju små effekter, alltså en grupp går ner 4 kilo, den gruppen som får pillret går ner 5 istället. Så att det här skulle liksom vara något man ska börja med för att man vill gå ner i vikt, det är väl ingenting man behöver bry sig om. Däremot så skulle jag säga, om du är den här typen av viktidrottare där du i perioder alltså trycker ner dig medvetet, alltså där du går emot alla liksom kroppens signaler i princip för att du ska försvinna 1 kilo till, och du vet om att det där är en kortsiktig grej jag ska göra och så vidare, då skulle jag väl säga att då kan det vara någonting kanske värt att prova. Det är inte omöjligt att det gör det mer uthärdigt eller mindre horribelt på det viset. Nästa,
ja. Punkt nummer 4. Påverkar regelbunden koffeinkonsumtion svaret på akut koffeintillskott?
Kort svar på den. Vi ska ju inte göra det här till en 5-timmarspodd. Ja, det påverkar i form av att du behöver ta mer koffein om du är van koffeinbrukare. Så är du van vid att dricka 3 milligram per kilo kroppsvikt bara som frukost på något vis, så ska du förvänta dig en positiv prestationseffekt om du liksom skippar koffeinet till frukosten och så går du till gymmet och dricker 3 milligram per kilo kroppsvikt där innan du ska prestera eller ut i löparspåret eller vad du nu ska försöka ha den här ergogena effekten, utan då blir det att du behöver det där vanliga på morgonen, för att det är det kroppen är habiterad, alltså van vid, anpassar sig för, och sen efter det lägga till en extra dos då för prestationsförbättringen. Dåligt med data, skulle jag säga, och det, överlag skulle vi säga alla de här grejerna som kommer här senare nu, det är förvånansvärt dåligt gjort. Alltså det är ju träningsfysiologins träningsstudierna överlag är ju dåliga. Alltså det är någon studie de tar upp som exempel med 6 vana nyttjare av koffein, där man testar det här med dosen, om det går att kompensera med större doser, alltså 6 användare, då kommer du inte se de här potentiella små skillnaderna rent statistiskt. Så det är väl en liten öppen fråga. Hade jag varit jätteseriös idrottare och tänkt jag vill verkligen ha en maximerad effekt från koffein när jag ska tävla i OS eller spela VM-kval eller vad det nu man håller på med för idrott och vad man ska göra, så hade inte jag nyttjat koffein dagligen i övrigt, utan då hade jag hållit mig borta från det och nyttjat det de gångerna då jag vill ha den där boosten. Men det är ju en spekulation.
Ja, man får väl tänka där vissa träningspass vill man liksom trycka ut sig allt på. Mm. Då kanske man kan använda det, medan vissa vill man lite mer långdistans eller lite mer lätta pass och sådär. Då kanske man inte behöver det där extra. Liksom.
Ja.
Punkt nummer 5. Påverka koffein, prestation eller styrkan i överkropp jämfört med underkropp. Alltså om du påverkar någonting på om man kör, så att man kör bänkpress eller om man kör benböj.
Mm.
En fråga som jag fram till det här, läste den här artikeln, inte ens har reflekterat så mycket över, utan det har varit mest funkar eller funkar inte. Jag har inte tänkt att funkar det på armar men inte på ben eller vice versa.
Det här är ju en lite träningsforumsgrej, och det här har ju uppstått just på grund av det här jag säger, att det är, man har få deltagare, man tittar på någonting så där effekten kan variera mycket från dag till dag, alltså maxprestation, vilket innebär att du av ren statistisk slump då kan hitta signifikanta och icke-signifikanta, eller med större risk att hitta eller få felaktiga resultat ju mindre grupp du har. Och jag skulle väl gissa på att det är mycket väl det man ser här, att någon forskare har tittat på koffein och prestation och så har de testat bänkpress och knäböj och rodd och marklyft. Och så har de sett en prestationsförbättring och sen har de börjat analysera varje övning för sig och så då något av dem inte blir signifikant och så plockar någon upp det på ett träningsforum och så blir det liksom någon typ av sanning att du som bänkpressare behöver inte det för det funkar inte vid bänkpress eller något sånt där. Det är ju min gissning på att det här är egentligen... Sen så kan man ju också, det som är så intressant här är att jag hade ju önskat att man gjort ordentliga studier på det här också, för att det kanske inte är omöjligt så att det, liksom att koffein har en större effekt när du jobbar med större muskler och därmed utvecklar en större mental trötthet. För det är det man tror mycket av effekten kommer ifrån, just av att du får en starkare drive, hur man säger, signal från hjärnan till musklerna som tröttnar långsammare. Och då att man tänker sig att okay, men hur mycket drive behöver man för att göra biceps curl? Liksom? Yeah. Det kanske inte behövs lika mycket som om du ska göra 10-årig knäböj. Liksom. Och det skulle jag säga att det gör det inte, för det blir inte alls. Även om du kör en biceps curl så är det verkligen helt omöjligt för upp den. Alltså muskeln är helt slut, så kan du sätta ner den och resten av dagen så känner man lite trött i biceps, men huvudet funkar som det ska. Gör du däremot en 10 i knäböj där du verkligen liksom har den här 3-4 sekunders repetitionen sista gången du går upp, då kan man känna sig matt i liksom hela kroppen och i huvudet resten av dagen.
Ja, och det var väl ungefär de diskuterade också. Det var väldigt, om man kollar på liksom studierna jag refererade till, så var det väldigt osäker data också.
Mm.
Det var både lite bättre och lite sämre stat på både överkropp och underkropp och sådär. Punkt nummer 6. Hur ser det ut med samband mellan depression och koffein?
Mm.
Och det var väl ungefär det jag nämnde tidigare, att det kan hjälpa lite eventuellt för vissa, och för vissa kan det göra det sämre med koffein. Någonting man ska tänka på där är att det påverkar sömnen, och sömn är ju bra för om man är deprimerad och sådär, så är det ju inte i alla fall negativt att sova. Så att,
Precis, och sen är det ju också ett tydligt samband mellan koffein och ångestkänslor.
Ja.
Det är ju alltså,
oftast är det ju en överdos man pratar om där, eller de här liksom...
Ja, det är ju på sätt och vis. Det är ju en överdos ger alla ångestsymptom, yeah, ska vi säga så. Alltså det du får om du tar en hög dos koffein, det är att du blir lite kallsvettig. Ditt hjärta börjar pumpa, så du kanske till och med känner liksom varje slag. Du får svettiga liksom handflator. Du kan bli lite skakig. Alltså det som folk, de fysiska symptomen som folk kopplar till ångest eller som ångest ger, det är samma. Det är väldigt stort överlapp mellan de symptomen som koffein ger om du får i en större dos.
Ja.
Och där är ju väldigt tydligt, alltså personer med ångest, de kan få en ökad ångestkänsla av att ta koffein. Så tar du personer som normalt sett har ångest eller har lätt att få ångestkänslor, du ger en grupp koffein, en grupp placebo och sen utsätter de dem för lite såna här situationer som lätt ger dem ångest. Då kommer en större andel av de här personerna då att få de här ångestkänslorna, alltså få sin ångest i den lite ångestfyllda situationen om de samtidigt har koffein i kroppen. Just för att de är kanske närmare de här fysiska känslorna, och får man de fysiska känslorna då får man de mentala tankarna. Alltså det går ju liksom hand i hand där. Alltså tankarna kan ge de fysiska känslorna kan ge tankarna. Så där är ett tydligt samband. Har man problem med ångest så är det en bra idé att titta på koffeinmängden. Och det är klart många med depression har liksom också ångestkänslor och såna här bitar. Så där är det är bra att fundera på de här sakerna, men framförallt då som du säger att man, om man använder koffein, undvik timmarna, alltså egentligen sista 8, 10, 12 timmar innan du ska gå och lägga dig, så får du inte så påverkan på sömnbiten där. Men sen är det ju som de måste påpeka här då, att tittar vi på det här igen, kaffebrukarna kontra icke-kaffebrukarna, men då är det kaffe, det är ju inte koffein i sig. Det behöver inte vara så att det liksom, det vi ser för kaffe gäller om du tar koffein i andra former, men där ser man också att de som är regelbundna kaffedrickare, de mår ju bättre. Alltså de i genomsnitt har de mindre depressionssymptom och såna här bitar. Och så är det även om man börjar följa folk där ingen har depression från början. Så det är inte en effekt av att de med depression har slutat dricka kaffe, eller det kan ju vara det ändå såklart om man bara inte fått diagnosen och såna här bitar, men det talar väl mindre för att det är en omvänd effekt där, utan det verkar som att koffein regelbundet eller kaffedrickarna regelbundet där är lite mindre deprimerade, och det är kanske inte omöjligt. Alltså, man blir ju lite gladare, man kanske upplever hela förmiddagen som lite trevligare om man är en koffeinbrukare kontra att om man inte är koffeinbrukare. Och upplever man dagen systematiskt lite trevligare på förmiddagen, så kanske risken är lägre då över tid att det blir depressionsproblematik.
Ja.
Så ja, öppen fråga får man väl säga.
Nummer 7, koffein och dödsfall. Kan koffein döda dig? Och här, det finns ju alltid lite olika mängder koffein som man pratar om. Här pratar man någonstans runt över 5. Går man in på giftinformationscentralen så pratar man upp mot 10 milligram. Och bara för att sätta det i perspektiv, så 5 milligram någonstans, då pratar man någonstans runt, ja, 25-30 energidrycker. Eller ja, det blir väl gånger 2 då kanske på kaffekoppar. Så du är uppe på liksom 70 kaffekoppar per dag. Då börjar man snacka liksom eventuellt dödsfall, annars så kan man komma ännu högre upp utan att liksom, man ser dödsfall runt 10 milligram eller 10 gram koffein per dag. Och då är man ju på otroligt stora mängder. Så att det är svårt att få i sig de här mängderna som skulle göra det liksom dödligt eller väldigt allvarligt via drycker, utan det är väl framförallt i USA där de inte har reglerat det så bra, utan man har bara liksom koffeinpulver där man ska ta liksom ett halvt kryddmått eller vad det kan vara.
Sen kan man säga att det går ju att köpa det på nätet också idag, koffeinpulver, och få det hem i Sverige också. Det är ju också så att det finns ju många. Det är en jättedålig idé. Sen kan man ju köpa PVO-pulver, alltså, och det är ju koffein i det pulvret, och där kan man ju dosera själv. Sen så står det ju en rekommenderad dos på burken, och det brukar ge dig
liksom, vad är det, brukar vara mat?
Jag får sluka en burk
där, liksom. Det är mycket.
Du får sluka
där,
en burk. Det räcker inte bara att ta en matsked istället, eller en deciliter istället för en matsked. Du kommer få väldigt otäcka symptom om du tar en deciliter mått istället för ett matskedsmått. Men du kommer inte upp i de här doserna då som anses.
Och sen är det superbeskt också, ska jag säga. Så att det är ju vidrigt.
Ja, men PVO är ju sötat.
Nej, liksom, exakt. Det blir ju starkt. Det blir mycket vätska ändå om du ska liksom överdosera på samma mängd vätska. Jag vet att Tommy Lundberg la upp någon bild när han var på någon konferens, och då var det någon så här, något recept till någon PVO tror jag att det var, eller att det var hur mycket som krävdes. Så det var det så här, ja, men en fjärdedels kryddmått eller en halv kryddmått eller någonting sånt där som skulle ha till en portion. Och då fattar man ju att liksom, tar man då större mängder så blir det snabbt Det är farligt. Så att, håll er borta från pulvret. Rent koffein.
Ja, gör inte det. Precis, det är en bra idé. Strunta i pulvret. Sen är det ju också det här. Ja, alltså, har du ett hjärtproblem sen tidigare, även som du inte känner till, så är det fullt möjligt att de här, alltså en hög dos på kort tid som ändå är realistiskt, gör att hjärtproblemet visar sig. Så det finns ju enstaka dödsfall med de här som har liksom druckit, säg, 9 milligram per kilo kroppsvikt, 1 gram per kilo kroppsvikt däromkring på kort tid. Inte varit vana vid att dricka den mängden och så har de fått hjärtflimmer eller något sånt här. Så det, man bör ju hålla sig till de rimliga doserna även om det då på pappret går.
Ja, det finns ju ingen anledning att gå upp där och må skit. Så att,
nej, precis. Så lite försiktig tycker jag ändå man ska vara med sin dosering. Så.
Man ska vara medveten om när man ska dricka det och man ska inte dricka för mycket. Ta det lugnt med det från många olika perspektiv.
Ja. Nästa. Finns det könsskillnader gällande koffeinets effekter? Man kan väl säga att det de kommer fram till det är ju att det finns biologiska skillnader i hur vi i genomsnitt bryter ner koffeinet.
Ja, sen pratar man om liksom östrogennivåerna till exempel, eller liksom hormonerna för kvinnor också, om det skulle kunna påverka någonting i nedbrytningen också, liksom hur man kan ta vara på koffeinet. Och det är någonting som är cykliskt också över liksom menstruationscykeln, så att det kan väl eventuellt finnas en menstruationseffekt där också, när i cykeln man tar den, om man bara ska spekulera här.
Ja, och p-piller vet man påverkar. Det gör att nedbrytningen blir långsammare. Så det är ju skillnad då i alltså, hur vi bryter ner det, hur vi tar upp det och sådana bitar. Men som sagt, när man tittar på, är det så att män och kvinnor svarar annorlunda på samma dos? Är det så att det verkar vara... Så datan idag pekar inte på att det blir några praktiska skillnader av det där. Som sagt, så får man ha det öppet för att det kanske i genomsnitt blir skillnader, vilket innebär att man då som schablonråd ska ge kanske olika råd för att så många som möjligt ska hamna rätt. Men alla de där genomsnittliga råden, de är ju ändå med tillägget att du bör prova dig fram.
Och det är alla genomsnittssiffror vi nämner nu också sådär. Alltså det är ju, man får ju prova sig fram, men man kan ha det som riktmärke lite.
Ja, när jag spelade fotboll innan jag var koffeinberoende, då körde jag på 4 milligram per kilo kroppsvikt. Det var det jag tyckte kändes absolut bäst. Jag kände mig väldigt mycket extra liksom pigg och alert. Jag upplevde att jag orkade mer. Jag fick minimalt med de här liksom biverkningarna då. Sen skulle det ha blivit så att jag... Det var någon gång jag tog den här dosen och så, jag kommer inte ihåg varför, men så spelade jag inte. Och då satt jag på bänken och så var jag lite skakig. Liksom jag har den här liksom lite skakiga fingrar. Så. Det var en hög dos för mig som icke-koffeinberoende. Och när jag då inte gjorde något fysiskt samtidigt så märkte jag tydligt. Jag märkte också det ibland inför matchen. Man varmde upp och så gick man in i omklädningsrummet och så satt man där 10 minuter. Då märkte jag också att jag var liksom lite skakig, nipprig sådär. Så, men det var den dosen som funkar för mig. Man vet ju då att vissa tycker att de behöver liksom 7-8 milligram per kilo kroppsvikt för att känna den känslan. Andra upplever att de blir skakiga mycket tidigare och får obehagskänslor.
Jag har ju ungefär samma erfarenhet där kring fotbollen. Skillnaden är att jag har stått i mål, så att jag har ju behövt vara pigg utan att röra mig så mycket. Så jag har stått och bara skakat. Stått i bak och skakat utan att ha fått utlopp för det.
Nej, tufft. Men era könsskillnader, ja, kanske ska man ge alla råd från start. Alltså om du har 100 kvinnor som inte testat koffein innan, så kanske du i genomsnitt ska säga att börja här och sen testa själv. Medan man för män då skulle, 100 män skulle säga börja här, som är ett lite annat då, kanske 1 milligram mer eller 1 milligram mindre per kilo kroppsvikt. Men sen blir det ju ändå individuellt prova sig fram, ja. Såklart en intressant fråga. Man vill alltid forska med sådär, men hur mycket det där, det här, att det inte är så oklart om det är en skillnad, det är ju ingenting som är sådär akut för prestationsvärlden att få reda på. För alla som nyttjar koffein, de testar ju det. Ja, man testar 10 gånger kanske, sen har man börjat få ett hum om vad man själv upplever känns bra. Och det där 10-testen, de kommer alltid behövas. Oavsett vad du har för generellt råd för män, kvinnor eller alla. Så
vill man ha ett kort svar, så är svaret ja. Hur funkar det? Det vet vi inte riktigt. Fungerar koffein för alla? Det vet jag att jag har skrivit någon artikel om på träningslära också.
Och de kommer fram till med samma sak som jag kom fram till, tror jag. Och det är ju att det vet vi inte. Det är samma sak här. Alltså, vi har ju de här. Det är inte bara biologiska skillnader mellan män och kvinnor, utan där är ju den här stora skillnaden i halveringstid mellan människor, vilket man beror, vilket bland annat då, det kan ju bero på, som sa, nyttjar nikotin till exempel, det kan påverka nedbrytning av koffein. P-piller kan påverka. Men sen har vi också gener, som vi vet, man kan ta ett gentest, så kan man säga om man är någon som då i genomsnitt bryter ner koffein betydligt snabbare än andra och så vidare. Och när man upptäckte det här, så gjorde man en staka sån här interventionsstudie, och då fann man en skillnad, att de som bröt ner koffein långsammare, tror jag, fick en sämre effekt från koffein. Det där har inte kunnat replikeras fullt ut, utan det är en enda att höra just nu. Jag tror, de refererar 6 studier, tror jag, här, där 3 studier visat på en positiv effekt. 2 studier visat positiv effekt, 2 studier neutral och en negativ då, alltså på något sätt omvänt mot vad de andra studierna visar. Och här har man tagit ett genomsnitt där, här tenderar väl det på något vis att säga, där är nog ingen större skillnad. Men återigen, det är de här studierna, alltså det är 10 pass, det är 8 pass, det är 15 pass. Alltså, vill vi verkligen ha svar på den här frågan, då behöver vi ta in 200 i alla fall. Yeah. Och kanske upprepade försök för att få en mer, liksom ett bättre genomsnitt för hur någon svarar på en viss dos koffein och sådär. Och där är ju också den här frågan att om det här, hur snabbt man bryter ner koffein, är viktigt för prestationen, då kanske det är mer viktigt i form av hur man doserar det, när man ska ta sin dos inför och sådana här saker. Det kanske är så att koffein fortfarande funkar för alla, men folk bör dosera olika.
Ja. Ger koffein hjärtproblem?
Precis. Ja, vi var ju inne kort på det innan. Spekulationer. Möjligen tänkte de att det kanske är skyddande. Möjligen är det inte skyddande.
Ja, vi kanske ska lämna det så när vi har liksom, när läkaren inte med oss idag.
Det höjer ju blodtrycket, vilket lär vara en negativ faktor. Sen kanske det har andra positiva faktorer. De nämner några i den här artikeln, som att det skulle kunna vara skyddade istället. Och då hamnar man ju i den här frågan att vi behöver ju kliniska utfall. För det går att hitta på mekanismer väldigt ofta.
Ja.
Det är ju också möjligt att observationsstunderna idag, det är på kaffe. Det är inte koffein direkt. Kanske är energidrycker sämre än kaffe ur just den aspekten. Så vi får väl se framöver. Jag tänker det är väl lite, det är väl en orsak till att inte springa runt och vara en hög, liksom hög konsument av koffein, just det där med blodtrycket, tänker jag.
Nej. Sen finns det ju, alltså, på alla de här punkterna vi har tagit upp hittills, så finns det ju, det finns liksom en vidare grej. Gör koffein att jag tränar hårdare och får ut mer av min liksom konditionsstyrketräning? Gör koffein att jag orkar gå ut och gå promenad? Gör koffein att jag liksom är piggare över dagen och sådär? Alltså, det ska man inte heller underskatta, tänker jag. Vad koffeinet gör med den och ens liksom levnadsvanor. Så på så sätt kan det vara positivt. På samma sätt som det kan vara negativt om det liksom påverkar sömnen för mycket.
Ja,
precis. Det är något att ta med sig liksom, som en indirekt effekt.
11. Främja koffein förlust av benmineral. Där är väl det är också, det är ju, man har ju en möjlig mekanism att det skulle kunna vara så att högre intag av koffein påverkar liksom bentätheten. observationsstudier stödjer väl mer att ja, över 4 milligram per kilo. Milligram per dag, inte 400 milligram per dag ska jag säga, inte 4 milligram per kilo kroppsvikt, utan tyvärr är det ju ofta så i studier att man tittar inte på milligram per kilo kroppsvikt, utan man tittar på absoluta mängder. Över den dosen då, alltså över 400 milligram per dag, så ser man att det börjar korrelera med, alltså negativt med bentätheten hos kvinnor då. Så inte omöjligt. Det man tror som mekanism där är att det här koffeinet binder ju till de här adenosinreceptorerna i hjärnan. Men vi har andra typer av adenosinreceptorer som gör helt andra grejer på andra ställen i kroppen. Och koffein binder till dem med. Och då tror man att koffeinet, att det binder där och kan påverka negativt då när det gäller BNU-bildningen.
Ja.
Så ytterligare orsaker att inte hålla på att överdosera koffeinet.
Ja. Nummer 12. Ska gravida kvinnor undvika koffein? Och det ska de. Men frågan är hur mycket de ska undvika.
Ja, och frågan är där, det är ju alltid så jobbigt när man shamar, eller vad man ska säga, man i skuldbelägger kanske bättre ord. Man har, vad är det, 200 milligram man säger som max, eller det 100? Man
har ändå rätt 200 tror jag, som EFSA har nu. Men sen har man ju vissa länder, om jag minns rätt här i Europa, som man sagt att det kanske är bäst att nolla det. Men sen blir det ju alltid en fråga då kring nytta och hur jobbigt det är och sådär. Det är ju,
ja, men precis,
så det är ju säkert man kan ju så alltid... att det är bättre att gå ner från 300 till 200 än att gå ner från 100 till 0 då, till exempel.
Precis, och då är alltid frågan där, ja, hur mycket ska man behöva springa runt och optimera utan att få skuldkänslor? Och man kan ju inte optimera. Alltså det är ju, i just det här fallet så skulle man kunna säga att det är väl sannolikt så att det är svårt att tänka sig att det skulle vara positivt med 200 istället för 100. Men det kan likväl vara liksom likvärdigt.
Ja.
Men det är möjligt att 0 är bättre än 200. Och med en väldigt, väldigt, väldigt liten mängd då, eller om man säger liten effektstorlek. Men ja, nej, det blir ju, hur mycket ska man bry sig om varje sån liten
putt? Och det är någonting som jag tänker där skulle också vara intressant, och det finns ju säkert, det finns ju ett svar här, men det är kanske inte liksom undersökt det också. För det har man ju också pratat med också om nedbrytningen och hur snabbt man bryter ner det, och liksom, det är ju blodkoncentrationen, allt det här som vi pratar om som har liksom betydelse. Och är det då sämre att, det bör ju, tänker jag, kanske vara sämre att ha liksom mycket koffein i blodet samtidigt, snarare än att man liksom portionerar ut över dagen eller sådär. Eller tvärtom kan det också vara. Men det bör ju ha betydelse på något sätt.
Mm.
Men hur är lite oklart.
13. Är koffein beroendeframkallande? De argumenterar lite för att det är tveksamt. Att det kanske borde ändras. Det är ju med som ett beroende i den här DSM, tror jag det. Jag vet inte vilken av dem, det kan vara ICD också, men jag tror det är DSM som har med koffeinberoende. De argumenterar lite för nej, och det blir ju lite det här, ja, var ska vi dra gränsen, vad är vad? Jag tycker väl inte det.
Det finns ju
för närvarande, alltså, accepteras det som ett beroende. Jag tycker vi kan få kalla det då. Jag vet inte vad mycket mer. 14.
Hjälper det att vänta 1 till 2, 1,5-2 timmar efter att man vaknat med att konsumera koffein för att undvika eftermiddagströttheten? Eller crash, som vi kallar det här. Var det Huberman som var ute och svinga om det här? Eller var det...
Alltså, han fick ju verkligen fart på det här. Googlar man det här, jag vill minnas att jag hörde det här för 10 år sedan också. Så det är inte... helt nytt. Och när jag googlade runt på det här, när det blev en stor grej för ett knappt år sedan, så är det artiklar skrivna liksom 2012-2015 och sånt här också, med den här då hypotesen, eller vad man ska kalla det. Men Huberman fick ju verkligen fart på det. Alltså, du vet, han sitter där och pratar in i sin kamera, och grabbarna framförallt älskar det, och han lägger upp protokoll hur man ska optimera allting. Och då hade han väl googlat sig fram till detta också då, i sin research, och påstår då att man ska vänta ja, 1 till 2 timmar efter man vaknat för att konsumera sitt koffein för att undvika den här crashen där, som du sa, eller eftermiddagströttheten.
Och det finns ju liksom mekanismer här som skulle kunna förklara en sån, ett sånt råd. Och sen drar de då även liksom paralleller till att det kanske är ungefär samma reaktion efter ett hårt träningspass, och att ja, man har liksom inte kunnat säga sen då att det skulle vara negativt för någon slags crash på eftermiddagen.
Nej.
Så det är väl ytterligare ett exempel där man liksom tittar på vissa mekanismer och sen tittar man liksom inte riktigt på om det stämmer eller inte, utan man går in på vissa mekanismer i kroppen och hävdar att så här kan det nog vara, och sen ser man liksom inte det.
Nej, precis. Och jag ska säga, mekanismen i det här fallet då, den stämmer ju inte heller med data vi har. Alltså, det är ju det som är, det är så lätt att måla upp någon bild. Det är ju som LCHF-arna med deras insulin, gör dig fet. De liksom låtsas som att de förklarar precis hur insulin fungerar. Och om deras då låtsasförklaring hade stämt, så är slutsatsen sen känns rimlig.
Och det är ju så också att när vi pratar om mekanismer hit och dit, så är det ju liksom, kroppen är ju kemi och biologi och allting hela tiden. Så att när vi pratar om en mekanism, så är det ju egentligen 500 mekanismer som man bara förenklat och försökt hitta någonting. Så att det går ju aldrig liksom bara att säga att en mekanism, det här ger det här, och sen, för det finns alltid så många liksom indirekta eller direkta mekanismer som påverkar om vartannat. Så det är därför det alltid blir så knasigt bara när man ska liksom säga att en sak ger en annan sak, utan att ha sett på utfallet där.
Mm. Det som är framförallt fel då i det som sägs, det är att det påstås att adenosinnivåerna fortsätter minska när man vaknar, i den här hypotesen då, och att man vill att det ska få fortgå innan man liksom tar sitt koffein då. Men datan som finns stödjer inte det där, utan så fort du vaknar så börjar de gå upp oavsett om du liksom dricker kaffe eller inte. Så förklaringen till varför du skulle vilja fördröja koffeinet stämmer inte. Sen är det ju en lite rolig grej i sig. Det är ju, jag kan förstå varför han har tagit det, trots att han ens, om han nu ens har undersökt om det stämmer. Det tror jag inte att han gjort, men jag kan förstå att han körde med det ändå. För det som påstås är att man undviker den här eftermiddagscrashen genom att fördröja koffeinet med då 1-2 timmar. Och det kommer ju stämma att om du normalt sett får en sån här upplevd crash, att du blir trött kring 12 på dagen då, så kommer den ju komma först klockan 1-2 om du har skjutit upp koffeinet, yeah, en timme. Det är liksom, vi har ju som sagt en halveringstid, nivåerna går ner igen, och det innebär att alla de här som provar på det här och normalt sett upplever sig alltid trötta där kring 12, då kommer ju sitta där vid 12 och inte uppleva sig lika trötta.
Nej.
Av förklarade skäl. Men ja, det de behöver sen, det är ju koffein senare på kvällen.
Ja.
Och då kanske får en negativ effekt. Alltså det är ju större risk att man får negativ effekt på sömnen om man tar sina kaffekoppar klockan 10 och klockan 4 istället för klockan 8 och klockan 2.
Ja. Och det ska ju också säga att liksom crash, det kommer aldrig vara att det liksom bara försvinner koffein, utan i och med att det är halveringstid, så kommer det inte liksom bara försvinna, utan det kommer bli en lägre och lägre dos allt eftersom det liksom finns i blodet. Så det kommer liksom inte bara efter 5 timmar att vara halverat, utan det här sker ju gradvis hela tiden.
Mm.
Så att det blir inte sån stor effekt som man kan inbilla sig när man hör halveringstid eller att det crashas liksom.
Ja, precis. Så inget då kliniskt stöd, alltså det innebär att det är inga studier som har visat på det här som påstås, och det är ju alltid det vi vill. Alltså det är att spekulera kring mekanismer är kul, men det betyder inte att det stämmer slutsatsen man drar från mekanismen, utan det behöver testas.
Ja.
Och det är ingen som har testat den här spekulationen, men dessutom är det liksom hål i spekulationen. Alltså det är inte ett vattentätt argument till varför det borde funka. Utan sett till data som finns, så är det ju en mekanism som inte sker.
Ja.
Då. Så det var sista punkten.
Ja.
Långt avsnitt. Kul.
Så det var lite genomgång av koffein efter påsken, så här, hur ni ska tänka och hur ni ska bruka denna, för många av oss tycker att det är en trevlig liten ämne eller drog. Konstaterar också att det är lite personbästa i längd, så att jag hoppas att vi har gett er något slags mervärde när vi har slösat så mycket av er tid. Så får vi önska er en fantastisk vecka, så hörs vi nästa vecka. Ha det bra allihopa.
Ha det bra alla.
Hej.